varmt välkommen till Maria inspireras av. Jag tycker om att inspirera och ge andra människor möjlighet att utvecklas. Här så bjuder jag in gäster som jag inspireras av och som jag hoppas och tror att du också inspireras av. Vi samtalar om kommunikation, tillgänglighet, ledarskap, idrott och kultur. Tycker du om det här avsnittet och andra saker som jag gör så får du gärna dela, sprida, kommentera så fler får ta del av det. Hej och varmt välkommen till avslutningen av 7:e säsongen av Maria inspireras av. Då är det dags att avsluta ytterligare en säsong. Den här gången så blev det ett lite längre uppehåll. Maria inspireras av fyllde 100 avsnitt i höstas. Och därefter så behövde jag en lite längre paus för att fundera över fortsättningen av podden och vodden och hur jag skulle göra framöver. Och det blev en fortsättning, för jag kan inte låta bli det här. Jag tycker det är så otroligt inspirerande att träffa alla fina gäster och fantastiska samtal. Och sen också er lyssnare och tittare. Jag får så mycket feedback. Så jag tänker ändå att det är värt att fortsätta med den här vodden och podden Maria inspireras av. Jag vet att ni är många som både lyssnar och tittar regelbundet och på varje avsnitt. Och ni är också en del som lyssnar och tittar lite då och då när det är något speciellt tema som intresserar er. Och just de här avsnitten när jag sammanfattar är det väldigt många som tittar och lyssnar på. För jag tror att man tycker om det när man får en liten helhet av den här säsongen. Och jag kommer göra precis som vanligt idag också, att jag berättar lite om gästerna och vilka teman som har varit. Och sen så visar jag några klipp också från några avsnitt. När jag nu tar lite perspektiv på den här säsongen så inser jag att den kanske har präglats lite mer av beskrivningar av olika sätt att kommunicera på. Ja, men lite som olika metoder. I det första avsnittet av den här säsongen så var jag på plats hemma hos Johanna. Och det blev ett så fint samtal om hur hon använde ritprat och sociala berättelser tillsammans med sin dotter. Att ritprata, ja men det betyder ju alltså att du både ritar händelser och upplevelser samtidigt som du både skriver text och pratar också. Och här ska du få se och lyssna på ett klipp från samtalet med Johanna där hon beskriver syften och varför hon upplever att det fungerar så bra med ritprat. Och vad är det då du gör nu då?
Det är, man kan väl se det som att det finns ett behov i vardagen på olika sätt att kunna kommunicera med hjälp av bilder. Mm. Det är allt ifrån att man behöver planera och få en tydlig bild av hur den närmsta tiden ska se ut. Det kan vara en dag, men det kan också vara en hel vecka. Mm. Och det är ju för oss ett sätt att skapa förutsägbarhet. Mm. Och känna sig trygg i att allting är precis som det brukar. Men ibland händer det någonting som är inte som det kanske alltid är.
Nej, precis.
Men man kan se att det är fortfarande inom min vanliga trygga atmosfär. Och sen så kan jag förbereda mig att måndag till söndag ser det ut så här. Men just på onsdagen, då händer det någonting nytt. Och då kan jag gå tillbaka. Det är också väldigt viktigt att kunna kontrollera för mitt barn åtminstone. Jag vet vad som kommer hända på onsdag, men jag föredrar att fråga några extra gånger.
Ja, just det.
Och då kan vi gå tillbaka och titta. Det finns ett schema här. Ser du vad det står? Ser du vad kommer hända? Mm. Ingenting har förändrats. Och att liksom hela tiden kunna bekräfta det.
Mm. För där upplever du också att bildstödet blir en trygghet att kunna gå tillbaka på det sättet.
Ja, verkligen. Så det är nummer ett. Sen, förutom det förberedande så har vi också mycket som skulle jag vilja kategorisera det som bearbetande. Det har hänt någonting. Det behöver inte vara så att det är ett beteendeproblem som vi kan komma in på sen, det här med de sociala berättelserna. Men det händer någonting som kanske är svårt att hantera eller en känsla man har. Och då kan vi rita kring det och beskriva hur situationen känns eller vad som har hänt. Och då när det finns i bild så upplever jag att vi får en mycket bättre kontakt. Och att man når fram i det språkliga. För det finns en bild som jag kan hänga upp situationen kring.
Ja.
Och då kan man hinna tänka och formulera och återkoppla till bilden.
Mm.
Och det tycker jag är fantastiskt när vi kom så pass långt i utveckling och i kommunikation.
Mm.
Att vi har den möjligheten.
Mm. En annan gäst som också beskriver bra sina upplevelser är Alfred. Han var här som gäst tillsammans med sin mamma Gunilla. Och jag tycker det är så himla viktigt och inspirerande att träffa gäster som själva kan beskriva sina utmaningar och som finns i livet med anledning av den diagnos som de har. Och i det här samtalet så hjälper ju mamma Gunilla till också. Alfred, han visar på ett hjälpmedel för kommunikation som heter kommunikationspass i avsnitt 110. Och i fortsättningen av samtalet som ett nytt avsnitt så berättar han och Gunilla om hur en så kallad samtalsmatta har hjälpt honom att uttrycka åsikter och tankar som man inte hade kunnat berätta om med enbart tal. Jag tänker att det borde vara en självklarhet att alla ska få tillgång till hjälpmedel och stöttning som man behöver för att dels kunna uttrycka sina åsikter till exempel, men så är det ju inte alltid tyvärr. Apropå rättigheter så var Åsa Ekman gäst i det senaste avsnittet. Jag träffade Åsa på en konferens där vi båda föreläste och jag kände direkt att henne vill jag lära känna lite mer och träffa och ta del av hennes kunskap. Vi har båda ett stort engagemang för barnets rättigheter på olika sätt och jag bjöd därför in henne hit för ett samtal. Här ska du få se ett klipp från avsnittet där vi pratar om FNs konvention om mänskliga rättigheter som ett övergripande paraply och varför andra konventioner behövs också.
Du och jag, vi har haft en samma gäst i våra respektive poddar.
Precis, det har vi. Negar.
Negar. En fantastisk kvinna som lyfter framförallt då frågeställningar kring LSS, den lagen, och också samhället och personer med funktionsnedsättningar. Vad tänker du där kring barnkonventionen? För nu, om vi liksom fördjupar oss lite i de frågeställningarna.
Så tänker jag, jag kommer ge ett svar som är lite det här. Så att jag liksom, om man börjar i så här att varför det ens behövs en konvention för barn. Om vi liksom börjar där så tänker jag att det behövs ju för att när vi pratar om människor generellt så ser vi ju vuxna framför oss. Barn blir lätt osynliga när vi pratar om människor. Och samtidigt så är barn är ju också en särskilt utsatt grupp för att de är just barn. De behöver vuxnas så här, stöd, skydd och omsorg både för att så här, överleva och för att utvecklas. Och samtidigt så är också barn... alltså barn har ju egna liksom, en egen integritet, en egen vilja, en egen röst och så vidare. Så därför behövs ju liksom, plus massa andra argument också, en konvention för barn. Men på samma sätt så handlar det ju också om att det behövs ju då också tydliggöras inom gruppen barn. För alla barn är inte samma. Och på samma sätt så när vi pratar om barn så... tänker ju de flesta normtypiska barn framför sig. Och gruppen barn och unga med funktionsnedsättningar tenderar ju att liksom förminskas eller osynliggöras. Och det är samma sak där då, att barn med funktionsnedsättning har ju också ett särskilt liksom, någon form av omvårdnadsbehov. Men har ju fortfarande en egen integritet, en egen vilja. Så att det är liksom exakt samma, tänker jag, argument som vi behöver ha med oss när vi pratar om liksom, barn och unga med funktionsnedsättning. Sen lite mer så här konkret, så ja, men barnkonventionen var ju den första så här mänskliga rättighetskonvention som hade en helt egen artikel riktad till barn med funktionsnedsättning. Ja. Så artikel 23 i barnkonventionen innehåller liksom, spaltar ju upp då ett antal liksom, ja, men egentligen saker som en konventionsstat behöver göra då. Och då handlar det om, jag tror att formuleringen är aktivt och liksom, att aktiva deltagande i samhället, och det handlar om en värdighet, det handlar om att liksom få tillgång till egentligen exakt samma saker som alla andra barn. Så det tänker jag är liksom viktigt att, men sen har vi ju också, som du pratade om, funktionsrättskonventionen, liksom, som i sin tur ger liksom ytterligare aspekter i det. Men så barn är ju inte osynliga i barnkonventionen, för det står ju alltid varje barn.
Mm.
Men det finns ju liksom andra mekanismer också kopplat till funktionsrättskonventionen som är viktiga att ha
just
med.
Det. För jag tänker att det är någon form av, om man ser till barn då, så finns ju den konventionen, men den räcker inte riktigt till.
Ja, men så kan man,
kan man tänka så?
Ja, men absolut. Och det är ju lite därför, tänker jag, liksom resonemanget kring att vi har en kvinnokonvention, en konvention för barn. Alltså att vi började med liksom, vi har det övergripande mänskliga rättigheterna liksom, som ska gälla alla. Och så ser man att ja, det gäller alla fast ändå inte alla. Vi har inte tänkt på alla när vi skrev det. Och så kan det vara petig i ord och liksom syna dem. Och då liksom har det kommit konvention efter konvention som liksom, tydliggör att ja, men det gäller den här gruppen också.
Mm.
Lite så. Och den här gruppen behöver kanske specifika saker för att det är en grupp som annars osynliggörs när vi pratar om människor i sin helhet.
Mm.
Så. Jag tänker att det här inte var sista gången som du hörde mig och Åsa samtala, utan jag tror och hoppas på att det kommer bli många flera samtal. För länge sedan så studerade jag musikterapi, både ur ett specialpedagogiskt och ett psykodynamiskt perspektiv. Och det har varit till stor nytta för mig både i arbetslivet och i det privata. Att få använda musik på så många olika sätt och ha så många olika syften, det är fantastiskt. Därför har jag också ett stort intresse i hur det går för våra musikterapeuter i vårt land. Och det är en profession som inte pratas så mycket om, men som gör så stor nytta för så många människor. Jag passade på att göra ett besök när Förbundet för musikterapi i Sverige hade en konferens om just musikterapi. Dels för att få höra om det senaste inom området, men också för att träffa vänner från förr såklart. Jag passade då på att spela in ett avsnitt med Ulf som var min lärare när jag studerade, och vi var även deltagare tillsammans i ett utbytesprojekt i Bolivia med stöttning av SIDA. I avsnitt 112 så kan du höra Ulf berätta om musikterapi och om sin forskning om relationell pedagogik som handlar om vad händer mellan elev och lärare i samspelet. Och han tittar även på vad som händer i samspelet mellan de professionella. Ja, men så intressant, och ett avsnitt som jag verkligen kan rekommendera. Att föra samtal som är engagerande och motiverande, det kan verkligen Anna. Anna var gäst i 2 avsnitt. Hon har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik och motiverande samtal. Precis detta pratade vi om i avsnitt 107. Och här ska du få lyssna till Anna när hon beskriver motiverande samtal.
Om vi börjar med motiverande samtal, din inriktning där, och vad är det egentligen?
Nej, men motiverande samtal är ju ett kommunikationsstöd, det är inte behandling, det är inte behandlande som en del tror, utan det är ju egentligen ett sätt att samtala som stärker den enskildes autonomi.
Just det.
Det är att jag är aktivt lyssnande i olika steg. Det första handlar väldigt mycket om att bygga relation och förtroende. För nästa steg, hjälpa dig att fokusera på vad du skulle vilja förändra om du vill det. För att sen förstå varför skulle jag vilja ändra. Vad kan vara bra att framkalla den inre motivationen? Och för att sen hjälpa dig att planera. Vad kan vara ett första steg? När kan jag börja? Hur kan jag göra? Så att det är inte jag som bestämmer. Jag hjälper dig att hitta. Jag är ett samtalsstöd, kan man säga.
Ett förhållningssätt i samtalet, mer så.
Ja, jo, men det är det. MIs förhållningssätt bygger ju på humanistisk psykologi. Och har många år på nacken. Miller och Rolnick som har skapat MI-motiverande samtal, motivational interviewing på engelska.
Det var bra att du sa det också, att det är förkortningen MI. En gång till, MI betyder
motivational interviewing, så som man på svenska har översatt till motiverande samtal men behållit MI då, då
mm.
för förkortningen. Nej, men redan på 80-talet började de att utveckla. Och när MI började tillämpas så var det framförallt om man missbruk, alltså att förändra beteenden, liksom motivation, hitta inre motivation till. Sen har det spridit sig från område till område, så att idag, många år senare, så finns det liksom, ja men var du än tittar, MI, när är MI bäst? Vägen, ja men alltså det funkar överallt.
Mm. I fortsättningen av samtalet och avsnittet därefter så berättar Anna också om alla sina böcker. Och hon beskriver funkarna som Anna är skapare av. Och där hon berättar på vilket sätt funkarna kan hjälpa och stötta för människors egen kontroll och delaktighet. Alltså så intressanta samtal som jag verkligen kan rekommendera. Ett annat avsnitt som också gjorde stort intryck på mig var samtalet tillsammans med Tina. Hon arbetar bland annat med syntolkning och jag har flera gånger funderat på syntolkning och hur det fungerar, och jag tror vi är många som inte vet så mycket om det här. Och här ska du få ett klipp från avsnitt 109 där Tina beskriver just syntolkning. Kan du berätta lite mer, vad är syntolkning?
Alltså, vi lever ju i en värld med jättemycket visuell information och det är... Ja, eller visuella intryck. Och det är jättemycket information som vi får till oss visuellt via ögonen. Och personer som har svårt att se går ju då miste om den här viktiga visuella informationen. Och syntolkning gör ju att personer som har svårt att se då kan ta del av den visuella informationen för att då lättare hänga med i det som sker helt enkelt. Och det kan ju vara både, alltså jag jobbar med kultur och syntolkar gör ofta det också, och då kan det ju handla om att hänga med i en teaterföreställning eller i en film. Men det kan också ibland behöva syntolkar på rättegångar eller ja, på resor, vandringar, alltså lite överallt. Egentligen behövs ju syntolkning överallt. Och syntolkning är ju en översättning från ett visuellt språk till ett talat språk. Så man kan säga att, alltså ja, man kan säga att, att syntolkning översätter det som syns men inte hörs till någonting som hörs, nämligen ord. Så.
Just det.
Det är alltid lite, jag behöver alltid tänka lite när jag förklarar det. Och jag tänker det som också är viktigt med det här är ju att vi tänker att det är verkligen en översättning. Det är inte en tolkning i det avseendet att jag så här tolkar ett konstnärligt verk eller sådär. Det är ju något annat. Då tar jag ut vissa element kanske och tillskriver dem en viss betydelse. Och det är något annat. Utan det här handlar om översättning.
Mm, ingen värdering.
Nej, precis. För det är ju också det här att inom syntolkning är det ju viktigt att vi är så neutrala som möjligt. Vi som syntolkar. Och det är ju i praktiken är det ju omöjligt eftersom jag ju alltid väljer de orden för att beskriva någonting sådär, utifrån min egen referensram. Så. Och därför kan det aldrig bli neutralt. Men vi ska vara så neutrala som vi kan vara. Och samtidigt då när vi ska syntolka en teaterföreställning eller en utställning på ett museum eller ett konstverk, då ska vi ändå så här vara neutrala men försöka fånga verkets själ. Så ni hör, du hör redan att det är ju en balansgång.
Ja.
Och, men mantrat är ju att vi inte ska förbättra eller försämra ett verk när vi syntolkar, vad det än är. För att våran publik måste ju få utrymme att tycka själv och också utrymme att få vara med i diskussionen efteråt, precis som alla seende personer. Så det är ju, vi är ju verkligen bara ett redskap. Vi ska heller inte ta över, utan vi ska vara som den där lilla gråa musen på väggen som så här hjälper konstverket att blomma så att man får en egen inre bild. Så syntolkning ska hjälpa vår publik att bygga egna inre bilder. Det är väl det som man kan säga.
Då är det dags för mig att avsluta den sjunde säsongen av Maria inspireras av. Och jag vill tacka alla mina gäster för fantastiska samtal. Och jag vill tacka dig som tittar eller lyssnar för att du gör just det. Det inspirerar mig att fortsätta. Nu kommer jag ta lite sommarlov och en liten längre ledighet. Men jag kan lova redan nu att jag kommer vara tillbaka till hösten igen med nya inspirerande samtal och fantastiska gäster.
Och har du tips och idéer på gäster eller teman som du tycker skulle passa att vara med här, så får du väldigt, väldigt gärna höra av dig till mig. Jag önskar dig en riktigt glad och fin sommar. Tack till alla gäster säsong 7, våren 2024. Johanna Pettersson, Anna Sjölund, Tina Weidelt, Alfred Thunberg, Gunilla Thunberg, Ulf Gederlund, Åsa Ekman.